Resa oss upp och höra dagens evangelietext. Den är hämtad från Matteus evangeliet och den återfinns på sidan 1643. Jesus sa: sannerligen, allt ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det ska de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Amen. Inte långt från det att andra världskriget avslutades, närmare bestämt i februari 1945, bombade de allierade styrkorna sönder och samman staden Dresden. Händelsen har levt kvar och många har menat att det var ett alldeles för stort våld som användes. Tusentals människor dog och en av Europas vackraste kulturstäder utraderades. Räden ansågs meningslös eftersom målet bara var civila offer. Som en parentes vill jag bara säga att senare tids forskning har kommit fram till att det fanns militära anläggningar. Men det är ändå inget som ursäktar att människor förintas i sina hem och på sina gator. Tusentals människor miste livet och för många förvandlades hem och arbeten till rykande ruinhögar. Människor blev märkta för livet, liksom miljontals andra människor under andra världskriget, men också människor under krig som sedan dess har förekommit på vår jord. När man tänker på en sådan här händelse och vi läser orden om att förlåta, så blir frågor och svar mycket svåra. Kan man tro att de Dresdenbor som överlevde eller andra offer för världskriget, kan man kräva av dem att de ska förlåta sina bödlar oavsett på vilken sida de stod under kriget? Är det rimligt att alltid förlåta? Kan man kräva det? Ja, det är frågor som jag får när jag läser dagens evangelietext. Evangelietexten i Matteus evangeliet, det 18:e kapitlet, brukar kallas för kyrkoordningstalet. Och det är det 4:e av de 5 stora talen i Matteus evangeliet. Andra stora tal är bergspredikan, utsändningstalet när Jesus sänder ut sina lärjungar. Men kyrkoordningstalet är viktigt eftersom det är ett tal som vänder sig till den unga kristna kyrkan. Det talet från Jesus tar upp själavården och etiken, omsorgen om den enskilde medlemmen, och förlåtelsen står i centrum för detta tal. Det är ett viktigt tal. För här, liksom på andra ställen, när Jesus reser sig upp och säger något, så bryter han med det gamla. Nu gäller inte längre orden öga för öga och tand för tand. Nej, med Jesus kommer någonting nytt. Inte 7 gånger, utan 77 gånger ska du förlåta din ovän. Och talmystiken kring detta handlar om att Guds kärlek och nåd i förlåtelsen genom Jesus Kristus är oändlig. Evangelisten ger en annan bild i evangeliet. Han berättar om det förlorade fåret. Och han berättar om all den möda som läggs ner för att den som gått vilse ska hitta rätt. Och så berättar dagens evangelietext hur man skulle handskas med medlemmar som inte höll sig inom ramarna. Man skulle samtala. Och i sista hand skulle personen i fråga få stå till svars inför församlingen. En ganska obehaglig tradition som kanske några av oss kommer ihåg levde kvar ganska länge i frikyrkan. Men det är intressant, för om personen inte går att rädda av församlingen så ska den personen ses som en hedning eller tullindrivare. Vad betyder det för den kristna församlingen idag? Ska vi utesluta och fördöma? Skulle kyrkan äga nycklar som binder människor här på jorden så att de också ska vara bundna i himlen? Hemska tanke att en kristen församling i sin makt skulle förfoga över sådana nycklar. Hur går det ihop med Guds kärlek som erbjuds oss i dopet och nattvarden? Om församlingen ska finna trovärdighet måste den, som Martin Luther sa när det gällde Guds ord, då måste församlingen vara driven av Kristus. Och om församlingen ska betrakta någon som hedning och tullindrivare, då ska församlingen se på tullindrivaren som Jesus gjorde. Och Jesus såg på tullindrivaren som en som var föremål för Guds oändliga kärlek och med vilken Jesus delar bordsgemenskap. Och det att dela bordsgemenskap med någon var väldigt stort. Så kan Jesus bli ett föredöme för oss när det gäller förlåtelsen. Men kan jag förlåta allt? Kan jag kräva att du ska förlåta den som gjort dig illa? Nej. Det finns upplevelser som är för svåra. Ett brottsoffer kanske vill förlåta, men kan inte förlåta. Och också detta förhållningssätt måste vi respektera. Men det finns en kollektiv förlåtelse som samhället och församlingen är skyldig. Vi har en plikt att förlåta den som har sonat sitt brott. Den som en gång satts i fängelse och sonat sitt brott ska inte av den gemensamma omgivningen fördömas. Där har den kristna församlingen en stor uppgift. Ett av målet under den hemska bombnatten i februari 1945 var den stora kyrkan i Dresden, i Fraukirche, 1700-talskyrkan som byggdes till minne av Jungfru Maria. Man försökte tidigt att bygga upp de historiska byggnaderna i Dresden, men man resonerade som så att den utbombade kyrkan skulle stå kvar som ett tecken på ondskans makter. Men det har hänt något under åren i Dresden. Man har velat stänga öppna sår. Och efter Tysklands enande började man att bygga upp kyrkan. Och i oktober 2005 kunde kyrkan invigas. Och jag har för mig fått berättats att ett konstverk som skänktes till kyrkan, om det var att pryda den stora kupolen, var ett kors som smiddes av brittiska flygplan. Och det var sonen till en brittisk pilot som utförde arbetet. Med detta kan man inte säga förlåt, men man kan se det som ett steg i försoning. Ett steg av försoning som kanske kunde börja först efter andra generationens inträde. Försoning och förlåtelse tar tid, men kanske vi kan se den som en process som leder någonstans, kanske till en djupare mening. Och till dig som bär på svåra minnen som är svåra att förlåta, kanske vägen känns lite mer meningslös om du får se vägen som en process som kanske kan leda till något helt och meningsfullt. Jesus svar till Petrus idag kan vara ett gott föredöme för samhället och församlingen. Du ska inte förlåta 7 gånger utan 77. Kanske det är detta som gör att man kan tro att man får börja om. Och att få börja om är en gåva av nåd. Och det passar ju idag då temat är nådens gåvor. För oss, för mig, kanske också för dig, kan det vara svårt att se klart. Vi ser kanske inte längre än dit våra gärningar sträcker sig. Men så gott att det finns en Gud. En Gud som ser vidare och klarare. Som vi sjöng i salmen. Gud, för dig är allting klart. Allt är dolda uppenbart. Då är den kristna tron en gåva. Den kristna tron hjälper oss att lita på Guds omsorg och kärlek. Kanske mest om de människor som vi själva har svårt att finna fördragsamhet med. Vi möter den unga kyrkan. Och Jesus ville att den unga kyrkan skulle förlåta och älska. Många kristnas mod var eftersträvansvärt. Samtidigt som vi måste förstå att dessa första kristna också var rädda. De blev ovänner och de hade säkert svårt att förlåta varandra. Men de ägde en tro. Och den tron fick växa och utvecklas i förhållande till det omgivande samhället. Och det märkliga sker med den unga kyrkan. Att den unga kyrkan själv är en process, en utveckling där saker och ting händer. Ett mönster arbetades fram i den kristna kyrkan. Man skulle kunna kalla det för ett folkets arbete i förhållande till Gud. Ja, det är så ordet liturgi kan översättas. Ett folkets arbete i förhållande till sin Gud. Det växte fram en liturgi, en ordning för att vinna i 20 samtidigt att vi får vända oss till våra synfält. Just en fråga. Det som är ett eko som händer Jesus själv. Och så lär vi att nu beder på 2010-talet. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Jag vill bara säga, det krävs inte det omöjliga av dig. Men Gud kan göra det omöjliga möjligt. Han ger oss sin förlåtelse. Amen.